Om ni hade sagt till mig för 11 år sedan att jag skulle stå och predika inför en grupp på det här sättet så hade jag skrattat åt er. För det, något sådant skulle jag aldrig någonsin kunna drömma om i min vildaste fantasi att jag skulle göra. Jag hade totalt andra intressen, andra värderingar i mitt liv. Och något sånt här stod kanske sist på listan. Jag tyckte inte speciellt mycket om att prata offentligt heller. Var väldigt blyg, väldigt osäker på många sätt. Men Gud hade andra planer. I Romarbrevet kapitel 1 och vers 16 som lästes här så skrev Paulus att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. Jag skäms inte för evangeliet. Det var någonting som är väldigt utmanande för mig att läsa det. För att jag, under min uppväxt, även om jag växte upp i ett kristet hem, så skämdes jag för Jesus, för evangeliet och för tron överhuvudtaget. Och det är ganska vanligt i dagens värld, speciellt bland ungdomar, att det här är en stor utmaning. Att stå upp för sin tro, att våga att säga att det här är någonting som jag är fullt övertygad om. Det är en sak som kan vara utmanande. Jag tänkte berätta min erfarenhet. Mitt namn som ni känner till är Jonathan. Jag är äldst av 4 bröder. Vi växte upp utanför Örebro, ute på landet. Och när jag var 10 år gammal så fick jag min första bibel. Det var en pastor där som gav till alla personer som fyllde 10 år. Så fick de en sån här bibel. Och det här är min första bibel. Jag läste den med stort intresse när jag fick den. Jag vet inte om ni brukar ge till era barn. Men det var en bra sak för mig. För jag hade stort intresse i det under min 10-årstid. Och jag läste noggrant. Jag gjorde markeringar i sidan. Och läste nästan varje dag någonting ifrån bibeln. När jag var 11 år så flyttade min familj till Afrika och till Uganda. Och de skulle bygga en yrkesskola där för ADRA och stanna där i drygt 2 år. Så vi lärde oss att leva enkelt, uppskatta våra materiella fördelar och välsignelser som vi hade här. Vi lärde oss andra saker där också. Det var mycket bra atmosfär för min andliga utveckling också. Jag blev hemskolad tillsammans med mina bröder. Och ja, det var positivt. Men när jag kom tillbaka från Uganda vid 12 års ålder, eller 13 års ålder, så slogs min barnsliga oskyldighet, om du så vill, tillbaka utav högstadiets råa attityder. Trots att mina akademiska kunskaper var bättre än mina klasskamrater, så blev jag inte accepterad ibland dem. Eftersom jag var inte tillräckligt sarkastisk. Jag var inte tillräckligt hård eller rå emot dem. Eller för deras tycke. Mobbing var någonting som inte var ett undantag, men det var snarare en regel. Förstås, de kallade det inte mobbing, utan det var bara man skojade med varandra. Fast man sa aldrig någonting vänligt till varandra, utan man sa bara elaka saker till varandra hela tiden. Och den här miljön påverkade mig starkt. För jag ville passa in i den gruppen, bland mina vänner. Och antingen, jag kunde välja där då mellan att antingen själv bli mobbad eller att själv börja ta del av den här kulturen. Och sorgligt nog så valde jag det senare. Min humor förändrades. Den blev vulgär och nedsättande. Sympati och sånt här Det var fåniga saker. Och det som mina vänner föraktade mest av allt, det var kristendomen. Det gick knappast en dag utan att någonting elakt sades om Gud eller Bibeln eller tron eller någonting sådant. När jag och vännerna pratade om, eller när de pratade om tjejer till exempel, så sa de att ja, den där tjejen, hon är snygg, men tyvärr så är hon kristen. Det var liksom en, det var ett stort problem, ett stort hinder, för de tyckte att det var det dummaste man kunde göra. De sa, man har ju flygit upp flygplan, man har ju flygit med flygplan upp i himlen, man har inte sett någon gud, så hur kan man tro på en sån här fånig bok? Och det här påverkade mig. Jag trodde ju på Gud, men det var min bäst bevarade hemlighet. Jag var väldigt rädd för att människor skulle få reda på att jag trodde på Gud och Jesus. Och det här gjorde att jag slutade också att läsa Bibeln. Bibeln och religion blev mindre viktigt än mina vänners bekräftelse. Och jag började få andra vanor istället. Jag började lyssna på deras musik. Jag började spela dataspel. Och jag blev en så kallad lanare. Är det någon av er som vet vad en lanare är? Nej. En lanare, ja, här har vi en som vet. En lanare är någon som, ja, man kopplar upp sig med sina datorer. Och sen sitter man och spelar spel hela natten och dricker energidrycker. Och det är typ det roligaste som finns då, enligt de som är sådana. Så det var mitt liv. Så jag spelade massor med spel hela tiden. Jag lyssnade på den musiken och tittade på filmer och allt möjligt som inte direkt ökade mitt andliga intresse, om jag säger så. Jag var snarare väldigt destruktivt för mitt andliga intresse. Mina föräldrar, de var lite oroliga för mig. De drog mig till kyrkan på lördagar, men jag började tänja på gränserna. Jag började kompromissa mina moraliska övertygelser mer och mer. Och dataspel, rockmusik och vänner blev mitt liv. När det var dags för gymnasiet så föreslog mina föräldrar att jag skulle gå på Ekebyholm, en kristen friskola. Och jag protesterade blankt emot det här. Tänk om mina vänner skulle få reda på att jag skulle gå på en kristen skola. Det vore den största skammen i mitt liv. Så det vägrade jag att gå med på. Och mina föräldrar gav efter för min envishet. Ja, det är ett beslut som jag ångrar idag att jag inte gjorde, kan jag säga. Men så var det vid den tiden. Jag flyttade hemifrån till Örebro och studerade på Rubikskolan, matematik och naturvetenskap. Så jag tyckte om det. Matte och det var så logiskt, det var så tydligt och klart. Och man kunde liksom räkna ut saker och ting och det var så enkelt. Sen så naturvetenskapen också var något som tilltalade mig. Det var liksom logiskt, det var kraftfullt, det var ja, väldigt svartvitt på många sätt. Tänkte jag. Men vännerna där på gymnasiet var utav samma karaktär och jag gled också bort mer från Gud. Mina mål var ganska själviska. Men Gud gav inte upp på mig. I Hosea, om ni kan slå upp till den texten, Hosea kapitel 11, en utav små profeterna. Hosea är precis efter Daniels boken. Kapitel 11 och vers 3 och 4, så står det någonting jag kan identifiera mig med under den här tiden. Gud säger så här: ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik den som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Med lena band, står det, säger Gud att jag drog dem. Och det upplever jag i den situation som jag var i. Trots att jag hade vänt Gud ryggen på många sätt, så gav han inte upp på mig. Trots att jag tänkte att kristendomen den var ganska dum och fånig. Eftersom det var det mina vänner hade tyckt. Och då tyckte jag samma sak. Så förstod jag inte att det var att han ville mitt bästa. Han ville hela mig. Han ville fylla det tomrum som jag ibland upplevde. Även under den här tiden. För sanningen var den att de här dataspelen, de gav mig inte den här tillfredsställelsen som jag letade efter i mitt liv. Jag tänkte att om jag kunde få det här nya spelet, då var det jätteroligt för stunden. Men när jag klarade det där spelet, eller när jag var klar att spela, så kände jag en ännu djupare tomhet än vad jag hade känt innan. Jag kände på något sätt, var det här allt? Vad är det enda, är det här livet går ut på? Är det så att jag ska gå i skolan så att jag kan få ett arbete, så att jag kan tjäna pengar, så att jag kan sitta och spela dator? Är det det liksom som allt handlar om? Och det kändes så tomt på något sätt. Det kändes så meningslöst. Jag längtade efter någonting större, någonting mer. Vid ett tillfälle så var jag på en religionslektion i skolan. Och religionsläraren, som troligtvis inte var kristen själv, han berättade i alla fall, han undervisade om vad tillbedjan betydde. Och han sa att tillbedjan, det betyder i princip att det som man sätter först i sitt liv, det som man prioriterar över allt annat, det som tar mest av din tid kanske, till exempel, det skulle man kunna kalla tillbedjan. Och sen så gav han ut ett frågeblad till alla efter lektionen, och då fick man fylla i olika frågor. Och en av frågorna slog mig ganska starkt. Och det var frågan, vem tillber du? Stod det på frågan. Och alla mina klasskamrater, de skrattade jättemycket utåt av den här frågan. De tyckte, vem tillber jag? Ja, jag tror jag skriver min flickvän, var det någon som sa. Ja, jag ska skriva mitt gym, tyckte någon annan. För det är liksom, de hade ingen koncept av det här med tillbedjan och helighet. Och gjorde bara det till åtlöje. Men jag reagerade på det här. Jag kände att det där är inte rätt. Jag visste att det var bara Gud som var värdig tillbedjan. De kan inte hålla på och säga såna här saker. Och i protest till detta så skrev jag på den här lappen, Gud. Men direkt när jag hade skrivit det så slog mig mitt samvete. Tillber du verkligen Gud? Och jag tänkte att det gör jag ju egentligen inte. Men jag skrev, jag tänkte ett tag, och sen så skrev jag med jätteliten text efter det där. Så skrev jag, skulle jag önska. Och när jag tänker på det så berörs jag faktiskt, för att Gud, den texten var inte för liten för Gud att se. Han såg den. Han såg att det fanns någon form av längtan där i mig. Trots att jag utåt sett inte hade någonting med honom att göra. Ville inte ha någonting med honom att göra. Så såg han att det fanns en längtan. Och han tog tag i den. Han började dra mig med de här lena banden. Sakta men säkert. Så började han att vinna mitt förtroende tillbaka. Den här tomheten som jag kände, jag kunde identifiera mig med predikaren. I predikaren kapitel 1 och vers 14. Där han säger att jag såg på allt som görs under solen. Och se, allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Jag längtade efter någonting högre, någonting mer meningsfullt. Inte dessa dataspel eller musik. De gav inte det som jag längtade efter. Vid ett tillfälle så var jag på ett så kallat LAN-party. Världens största LAN-party var det vid den tiden i alla fall. Som hette Dreamhack. Det var över 5000 personer som satt i en lokal och satt och spelade dator tillsammans och laddade filer och så vidare. I 5 dygn i sträck. Man sov lite när man ville och så där. Men jag var på den här en gång. Jag hade släpat med mig datorerna dit. Tillsammans med min kusin som också var där. Och på vägen hem så började vi prata om någonting. Jag tror det var svarta hål eller någonting konstigt sånt här. Och så sa jag någonting i stil med att det där är väl inte logiskt. Eller jag tyckte inte det var logiskt. För jag var sån naturvetenskap, det ska liksom kunna bevisas. Det ska finnas tydliga matematiska grunder för att kunna säga att någonting är sant. Så jag sa det där till honom, det där tror jag inte på för det kan inte vara logiskt. Och då vände han på det. Han sa, men Jonathan, du är väl kristen? Och det visste jag inte riktigt vad jag skulle svara på vid det tillfället. Kanske det, tänkte jag. Ja, men är det logiskt, frågade han. Är det logiskt att tro på en gud? Och ja, där började jag söka. Jag började fundera, är det logiskt att tro på Gud? Eller är det bara en skickligt påhittad lögn, det här? Det här som jag har lärt mig som barn. Och jag började att söka och undersöka de här sakerna. En av de första bitarna var frågan om skapelse och evolution. I skolan så lärde vi oss om evolution. Jag trodde inte på evolutionen. Men jag hade ingen som helst bevis eller orsaker till varför jag inte trodde på den. Så jag kanske tänkte att men kanske är det så att det kan vara sant. Och jag började undersöka de här sakerna. Men då fick jag en bok av min mor som var skriven av Mats Molén, heter Vårt ursprung. Och jag började läsa den och började fortsätta att studera den här saken på andra ställen också. Och jag upptäckte till min förvåning att man kunde vara intelligent och kristen. Det var en stor befrielse för mig. Det kanske låter dumt för er. Men för mig så var det en stor befrielse. Jag trodde kristendomen, det handlade bara om mina känslor. Det var någonting flummigt. Att jag bara upplevde någonting. Och sen hade man roligt. Eller man kände någon bra känsla. Men att det var inte egentligen troligt. Det var inte egentligen logiskt. Det var inte en intelligent tro. Men jag upptäckte till min förvåning att man kan tro på första Mosebok. Och man kan se bevisen runt omkring oss. Att det existerar en trovärdighet i kristendomen. Jag hamnade i en husgrupp där jag fick ställa sådana här omöjliga frågor. Till exempel, hur kan man ha en relation med någon man inte kan se? Bra fråga, eller hur? Jag trodde inte det fanns någon svar på den. Men till min förvåning så såg jag att det fanns svar. Jag fick svar på alla de här frågorna. Jag tänkte, det här är något intressant. Vid ett tillfälle så var jag på ett läger i Norge 2004. Och jag åkte främst dit för att leta efter tjejer. Men Gud hade en annan plan. Det var en talare där som hette David Ashrick. Är det någon av er som känner till honom? Ja. Han var annorlunda. Han var inte så här tråkig som de andra predikanterna som jag hade lyssnat på förut. Han var engagerande. Han var intelligent också. Nu missförstår mig inte. Jag tror att alla predikanter är nog mer eller mindre intelligenta. Men det var mitt intryck. Att han verkar inte vara någon sån här galen fanatiker. Utan han var ju en vanlig person som man kunde relatera till lite grann. Och han pratade om kristendomen på ett logiskt sätt. Och speciellt en sak som tilltalade mig mycket var Bibelns profetior. Daniel kapitel 2 och andra saker som gjorde att Bibeln blev trovärdig plötsligt. Den blev inte bara trovärdig, men den blev för mig sann. Jag menar, hur kan någon förutsäga flera tusen år av politisk historia i förväg? Och sen går allt i uppfyllelse. Då måste det finnas en Gud och då måste Bibeln vara inspirerad av Gud. Annars är det omöjligt. Och jag såg inte bara en, men jag såg många av dessa profetior. Och jag tänkte att det här är mycket inspirerande. Men jag var lite osäker fortfarande på om jag verkligen skulle... Jag ville inte bli religiös. Visst, det var intressant, de här argumenten. Men jag tänkte ju inte bli så där, så jag sprang runt och predikade och gjorde bad och såna här saker. Det var ju lite skrämmande för mig fortfarande. Men där på det där mötet så tog jag ställning i en appell om att jag ville tillhöra Gud. Och Gud fortsatte jobba med mig. 2005 så blev jag döpt också som ett resultat av det. För jag tänkte att ja, men det här är logiskt i alla fall. Fortfarande hade jag inte helt och fullt lämnat allt till Gud. Jag såg att det här var logiskt, det här var en intelligent tro. Det var någonting jag själv trodde på. Men Gud hade inte fått hela mitt hjärta än. Bara för att illustrera det här. Jag hade fortfarande kvar min musik. Jag hade fortfarande kvar vissa vanor i mitt liv. Mina dataspel hade jag kvar fortfarande. När jag jobbade till exempel så hade jag min MP3-spelare. Och då varvade jag Iron Maiden med predikningar från Shane Anderson. Jag vet inte om ni vet vem Iron Maiden är. Men hårdrocksmusik. Och sen var det predikningar, så de kom lite varannat så här slumpvis. Och det var mitt liv. Det illustrerar väldigt tydligt mitt liv under den här tiden. Jag hade en fot i kyrkan, en fot i världen på något sätt. Och jag hade inte helt och hållet lämnat allt. Jag satt och spelade mina online-spel. World of Warcraft var ett sånt spel som jag verkligen älskade. Och satt och spelade hela dagar i sträck liksom. Men samtidigt så växlade jag. Jag hade två skärmar igång. Så jag hade mitt spel först och sen så kunde jag växla och skriva lite grann på forum om att försvara kristendomen på vissa intelligenta forum. Så det här var liksom den här blandningen som fanns i mig. Och nu förstår jag det som den stora striden. Men det kom en tid när de här sakerna ändrades. Så det var genom en bok som hette Vägen till Kristus. Många av er känner till den. Jag fick den utav min mor. Det var en så här supertråkig bok enligt min standard. Men den stod där i hyllan någon gång. Och någon gång så plockade jag ut den. Jag vet inte varför. Men jag tog fram den och tänkte, nu ska jag läsa den här då. Och jag läste, och det var ganska tråkigt. Men det var vissa saker som var intressanta. Och sen var det en mening eller en paragraf som verkligen fångade mitt intresse här. Jag ska läsa den för er. Från sida 88, det står så här. Överlämna dig själv åt Gud om morgonen. Låt det bli det första du gör. Säg till din frälsare, ta mig Herre och gör mig helt till din. Jag underkastar mig din vilja i såväl stort som smått. Använd mig idag i din tjänst. Förbli hos mig och låt allt mitt arbete behaga dig. Och så fortsätter hon att berätta vad det handlar om. Och det här var en utmaning. Att gör mig helt till din. Visst, jag trodde på Gud, men jag hade inte helt lämnat allt till honom. Låt allt mitt arbete behaga dig. Låt alltså allt jag gör behaga dig. Nej, det var inte någonting jag hade faktiskt avgjort mig för. Men jag kände ändå att min andlighet gick upp och ner förut. Jag hade inte riktigt den här friden som andra kristna pratade om. Att de hade och att de liksom kände den här meningen i sitt liv. Så jag tänkte, jag kan ju försöka det här. För en dag. Jag menar, jag kan inte fatta något beslut om att jag ska göra det resten av mitt liv. Men en dag kan jag i alla fall försöka att göra det. Så jag sa till Gud, okej, Gud, efter jag hade läst det där idag så bad jag precis det här. Alltså, låt mig, låt allt mitt arbete behaga dig. Ta mig och gör mig helt till din. Och inget magiskt händer då. Men det kändes ändå skönt att okej, nu har jag gjort det här. Och sen gick jag ut och fortsatte min dag. Men vad som hände var att när jag ställdes inför ett val att antingen begå en någonting som jag visste inte var bra eller någonting som jag visste var mindre bra, så kom det en fråga till mina tankar. Och den gick på någonting i den här stilen. Jonathan, hur var det nu? Var det inte så att du ville ära mig idag i allt som du gjorde? Jag förstod att det var Gud. Och jag tänkte, ja just det, jo Gud, idag vill jag göra det. Och jag fick liksom en möjlighet att välja där. En millisekund eller någonting, så hade jag möjligheten att välja det. Jag tänkte, ja, men idag så ska jag verkligen se till att jag väljer rätt saker. Och jag gjorde det. Och det kändes bra. Jag gick och la mig utan att ha, nu ska jag inte säga utan att ha syndat, medvetet, om man säger så. Jag hade gjort, utan att jag medvetet hade gjort alla de där sakerna som jag brukade göra. Sen hade jag säkert, märkte jag senare, många, många brister i min karaktär som jag fortfarande har idag. Men Gud arbetar med oss, steg för steg. Och det kändes bra där. Jag tänkte, wow, det här gick ganska okej. Dagen efter så kom frågan till mig på morgonen. Hur är det idag då, Jonathan? Vill du lämna det till mig idag? Det gick ju ganska okej igår. Jag kan ju försöka det en gång till. Och sen så gjorde det en gång till och en gång till. Det blev veckor, det blev månader. Och inom ett halvårs tid så hade mitt liv totalt förändrats. Mitt liv var helt annorlunda. Mina känslor, mina värderingar var annorlunda. Min humor hade ändrats. Mina intressen hade ändrats. Jag tyckte inte ens om de där sakerna som jag förut hade så svårt att släppa. De saker som jag förut inte alls tyckte om, som till exempel gå i kyrkan, det blev plötsligt intressant. Läsa Bibeln, det blev det mest spännande jag kunde göra. Saker förändrades. Och en fullständig förändring ägde rum. Mina vänner tyckte, Jonathan, du har blivit konstig. Du har blivit hjärntvättad, sa de. Jag sa, nej, jag har inte blivit hjärntvättad. Jag har bara upptäckt kraften i evangeliet. Guds kraft har fått inflytande över mig på ett sätt som det inte hade fått innan. Jag skämdes inte mer för evangeliet. Jag kunde berätta för mina vänner om min tro på ett helt annat sätt. Jag kunde säga som Paulus att jag skäms inte längre för evangeliet. När jag upptäckte att det fungerade. När jag såg att det fanns intelligenta orsaker bakom tron. Och att när man lämnade sig till Gud så skedde det faktiskt den här förändringen som han hade lovat. Då kände jag att om alla fick reda på det här, ja, men då skulle ju alla vilja bli kristna, tänkte jag. Kanske var lite naivt. Jag insåg inte att syndens begär står i vägen många gånger. Och stolthet står i vägen många gånger. För att människor ska våga att göra de här sakerna. Det finns så starkt motstånd mot vissa saker just eftersom konsekvenserna blir. Till exempel evolutionsteorin. Om evolutionsteorin inte skulle vara sann, då måste det finnas en skapare. Då är jag ansvarig inför Gud för mina handlingar. Och det är obekvämt för många. Och därför kämpar man så hårt för att hålla fast vid vissa åsikter. Även ifall de inte riktigt är logiska. Jag började att sprida överallt jag kunde den här kunskapen. Jag läste en annan bok som också var en av världens tråkigaste böcker innan jag blev omvänd. Den stora striden. Jag minns någon gång när jag var barn och jag tittade på den där boken. Jag tänkte, den där boken kommer jag aldrig att läsa. Hade jag tänkt. Men plötsligt så blev den intressant och det blev den mest spännande boken jag hade läst någonsin. Den längsta boken jag läst också någonsin. Vid det laget. Och jag började sprida det här till andra. Jag skrev på forum. Mina gamla kompisar fick varsin kopia. Jag började studera Bibeln med människor. Jag gick på kristna möten. Jag blev eld och lågor för det här. För jag upplevde att den här förvandlingen var verklig. Ordspråksboken 11:30 säger så här. Det står: den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Den som vinner själar är vis. Jag fick ett nytt perspektiv på livet. Jag såg att det finns ett stort mål i livet, en stor mening. Och det var att vinna själar för Kristus. Tänk, vilket mål. Att nå världen med evangeliet inom vår livstid. Så många människor som inte känner Kristus. Och det här blev mitt nya mål. Jag kände att jag hade en mening. Och det var mycket bättre än att spela dataspel. Det var mycket mer intressant, mycket mer spännande. Tänk vilka äventyr som man har fått vara med om när man lämnar sig helt och hållet till Gud. Förut så tänkte jag att om jag lämnar mig till Gud, då kommer jag bli av med allt som är roligt i livet. Ja, måste jag sluta med det där eller det där? Och det kommer bli så tråkigt, jag kommer bara sitta på en stol och titta i en bok. Oj, oj, hur fel jag hade. Tänk, när jag lämnade mig till Gud och jag tänkte nu vill jag arbeta för dig. Plötsligt så öppnade världen upp sig på ett helt annat sätt. Nya saker hände, jag fick se mirakel i mitt liv som började hända. Och jag kunde få en glädje som jag aldrig förut hade haft. Det var någon som hade sagt till mig tidigare, innan min omvändelse, att Jonathan, vet du, det bästa i livet, det är att få se en människa bli döpt. Att de tar ställning för Gud. Och jag tänkte, vilket tråkigt liv den där personen måste ha. Om det roligaste i livet som de kan ha är att se en person bli döpt. Men nu förstår jag vad de verkligen menar. Det här är det roligaste i livet. Det här är det som är, det ger den högsta meningen. Att arbeta för att vinna själar för Kristus. Det gav mig glädje. Och se framgång. En sak som kommer ha eviga konsekvenser. Någonting, inte bara något som kommer vara temporärt roligt. Men någonting som kommer ha eviga konsekvenser. Det var någonting som jag fick möjlighet att göra. Jag fick åka till en bibelskola i USA. Där jag fick lära mig hur man håller bibelstudier. För jag hade hållit bibelstudier på alla möjliga sätt innan. Min första bibelstudie som jag någonsin höll, det handlade om helvetet. Så jag kom till en kristen skolgrupp som inte trodde det samma sak som mig. Jag sa, ja, nu ska vi ha ett bibelstudium här. Och vi slår upp och jag hade en timmes bibelstudie om helvetet med dem. Det första jag gjorde. Idag kanske jag inte skulle börja med just det ämnet. Men jag hade liksom inte, jag hade ivern, men jag visste inte riktigt var man skulle börja och hur man skulle kunna göra det på ett logiskt sätt. De verktygen fick jag där på den där skolan och jag kom tillbaka, har arbetat i 10 år med bibelarbete och jag känner den glöden fortfarande. Jag tror att det här är någonting som det har påverkat mitt liv och jag har fått se, när man får se människor ta ställning för Gud, så är det någonting som ger en frid i hjärtat, som ger en glädje som ingenting annat kan göra. Jag skäms inte för evangeliet, sa Paulus, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Därför behövde jag inte skämmas. Jag kunde se att evangeliet förvandlade människors liv. Jag kunde se när man öppnade Bibeln, en person som inte hade något intresse i religiösa saker alls, kom till ett bibelstudium av en slump och liksom plötsligt blev Bibeln intressant. Plötsligt började saker ändras i deras liv. Plötsligt så älskade de livet på ett helt annat sätt. Jag skulle kunna berätta om så många erfarenheter som man får vara med om, men det som jag vill lyfta fram här är speciellt att det finns ett otroligt meningsfullt liv. Det finns ett otroligt givande liv. Men det livet börjar med att lämna sig helt till Gud. Tro inte på Satans lögner om att om du lämnar dig helt till Gud så kommer allt det roliga att försvinna. Nej, det är då det roliga börjar. Det är då livet verkligen på allvar kan börja. Och det är det som Satan vill försöka hindra oss från att göra. Jag vill ställa den utmaningen till er här idag. Jag vill läsa det här igen från Vägen till Kristus. Överlämna dig själv åt Gud om morgonen, låt det bli det första du gör. Säg till din frälsare, ta mig Herre och gör mig helt till din. Jag underkastar mig din vilja i såväl stort som smått. Använd mig idag i din tjänst. Förbli hos mig och låt allt mitt arbete behaga dig. Om det finns någon här idag som skulle vilja säga att jag vill säga detta till Gud redan idag, så vill jag inbjuda dig till att visa det genom att resa dig upp från den plats där du sitter just nu. Gör det inte bara för att andra gör det, men om du skulle vilja säga att jag vill lämna mig helt och hållet till Gud och pröva på det här. Pröva på den här erfarenheten utav att fyllas utav Gud. Kanske du har gjort det redan många gånger, men om du vill göra det igen på nytt, för det är en daglig process, det är inte en engångshändelse, det är en daglig process, så får vi inbjuda dig till att resa dig upp just nu där du är. Amen. Gör det inte bara för att andra gör det, men om du säger att jag vill lämna mig helt och hållet till Gud, han får full kontroll i mitt liv. Gud välsigne er. Himmelske Fader, vi står upp för att vi vill lämna våra hjärtan till dig. Herre, du har sett att vi kanske har gjort det förut, men vi vill göra det på nytt. Kanske vi inte har gjort det förut. Kanske det här är första gången vi står upp för att helt tillåta dig att ta vårt hjärta. Och jag bara ber att du ska se till oss. Jag bara ber att du ska fortsätta att dra oss med de lena banden. Att vi ska komma närmare och närmare dig. Att det här ska bli början på en hel förnyelse av våra liv. Vi ber att du ska fylla oss med din ande. Att du ska ge oss den glädjen och den friden som vi alla längtar efter. Mer utav Jesus. Vi tackar dig för att du hör oss. I Jesu namn. Amen.